I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se.
Avsnittet sponsras av dina försäkringar. Antivativet till storbolagen. Skydda det viktigaste du har. Med en av marknadens bästa barnförsäkringar. Läs mer på dina.se.
Hur kammar man med en gles kam bland konflikterna? Varför är det så sunt att välja sina strider? Och är egentligen kvalitet eller kvantitet viktigast när det gäller tid? I det här avsnittet blir det snack med författarna till en ny föräldrabok som lär dig massor om föräldrafinesser och soffa på recept. De berättar sådant som du som förälder borde veta. Så lyssna nu, för nu rullar vi igång. Du lyssnar på Rulla Vagn-podden där du som är småbarnsförälder får svar på alla dina frågor från experter som verkligen vet vad de snackar om. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Jag brukar ju ha med mig en gäst här i podden, men idag har vi slagit på stort och har två. De är båda psykologer och är helt överens om att ingen förälder är eller behöver vara perfekt. Men däremot så har vi ju alla möjlighet att utvecklas. Och på det temat har de skrivit boken Vad alla föräldrar borde få veta. Varmt välkomna hit Kajsa Lund Rodin och Maria Laloni.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, vad jättekul att ni är här.
Kul att vara här.
Ja, verkligen. Och ni två har ju skrivit den här boken med en väldigt spännande titel, Vad alla föräldrar borde få veta. Och som småbarnsförälder blir man ju jättenyfiken. Vad är det vi borde veta? Så jag tänkte att vi ska prata lite om det idag och vad boken handlar om. Ja. Den första delen som jag tycker är superintressant är det här med närvaro. För jag tycker att man hör väldigt mycket kring det här med kvalitetstid kontra kvantitetstid. Och att många fokusera lite på att det är kvalitetstid med barn som är det viktiga. Vad säger ni om det? Är det så?
Alltså, när det handlar om tid spenderad mellan föräldrar och barn så är ju kvantitet också kvalitet.
Ja.
Alltså att finnas till hands och vara tillgänglig för barnet är jättecentralt.
Mm.
Och också när man har sett i studier så är det någonting som förebygger problem. Och då är det inte så mycket krav på innehållet egentligen, utan mer att faktiskt vara där, vara tillgänglig mentalt också, närvarande i dialog med barnet.
Precis. Ni skriver så här, släpp disktrasan. Vad menar ni med det?
Ja, men lite handlar det ju om att Även alltså, närvarande behöver inte hela tiden liksom handla om att du sitter ner vid ett bord och ser ditt barn djupt i ögonen. Utan det är ju liksom att du står där i köket och du finns till hands. Men när barnet kommer och vill berätta någonting, att du faktiskt kan stanna upp, släppa disktrasan och vara där. Just när barnet vill det. Inte sen om en stund. Såklart kan vi inte alltid vara liksom helt tillgängliga alla gånger barn kommer. Men att kanske någon gång mer än vi hade tänkt faktiskt stanna upp och möta barnet där och då.
Ja, eller så kan vi säga att ja, men just nu så håller jag på precis med den här jättekänsliga delen av matlagningen. Men jag vill jättegärna höra vad du har att berätta. Kan vi prata om det sen, när vi äter till exempel? Så att man i alla fall visar att man är intresserad av barnet. Men sen handlar ju det här som vi kallar bara vara, att verkligen bara spendera tid tillsammans med barn, kan ju handla om precis vad som helst.
Just det.
Och det har man ju också sett då i forskning, att bara det att spendera tid tillsammans, dels att det minskar bråk, men att det också förebygger framtida problem.
Precis. Är det som ni kallar för barnstyrd tid? Eller är detta fortfarande den här kvantitetstiden, just att vara tillsammans?
Mm.
Ja, för sen så pratar ni också om det som ni kallar för barnstyrd tid. Är det mer den här då som vi refererar till som kvalitetstid?
Ja, man kan ju kalla det för kvalitetstid, absolut. För det handlar om att i alla fall några stunder, kanske men varje dag gärna om det går, men några korta stunder i veckan, Att man verkligen, verkligen är närvarande med barnet. Att man lägger undan telefonen. Att man liksom inte har den här lilla stunden precis när man håller på med någonting annat. Att man håller tillbaka impulser av att liksom försöka lära barnet saker. Utan det här handlar om att följa barnet.
Just det.
Att barnet får styra. Och det här har man ju sett, det här är något av ett mirakelmedicin. Som har effekter på barns språkliga förmåga, kognitiva utveckling. Det stärker relationen mellan föräldrar och barn och minskar konflikterna. Så det här är verkligen, vi rekommenderar det starkt, båda de här sakerna.
Ja, jag har själv testat det hemma. Den här kvarten som man brukar rekommendera, liksom, att man bara sitter ner. Typ. Och det har vi gjort på morgnarna ibland. Att man hinner med liksom att sitta ner och leka eller så här. Alltså det minskar så mycket av de här vardagsstressen liksom på vägen till förskolan och så här, tycker jag. Den är verkligen superbra.
Det har man sett också, att det är precis efteråt, efter en sån här stund, så är följsamheten och samarbetsviljan mycket större.
Ja, men verkligen. Det är så
det är både liksom en omedelbar effekt, men sen också precis. Det här som du sa, Maria, med att det faktiskt främjar barns utveckling på många olika sätt. Men sen är det ju också att det är viktigt att vi riggar lite för de här stunderna, att man kan släppa kontrollen som förälder.
Precis.
Att det inte är så här, nu ska vi baka kakor till gästerna i eftermiddag och så kan man liksom inte stå ut med att barnet häller i 7 deciliter mjöl istället för 2. Utan det måste ju vara situationer som man också som förälder känner sig liksom bekväm att faktiskt släppa taget. Och att det inte är så långa stunder, utan det kan ju vara 10-15 minuter faktiskt, några gånger i veckan.
Ja. Alltså om man tittar på saker som kan störa närvaron som förälder. Dels har vi pratat om den här stressen av allt som ska göras i vardagen lite grann. Men också tycker jag mobilen är väl någonting som ofta stör i vår närvaro. Hur mycket är liksom okej? Hur ska man tänka som förälder när det gäller sin egen mobiltelefon?
Sin egen skärmtid?
Ja.
Dels får man väl ändå tänka att mobiler är här för att stanna. Eller olika typer av skärmar. Så vi behöver ju förhålla oss till dem. Men det är såklart att de stör. Att de kan störa i relationen till barnet. Det kan man ju verkligen förstå. Alltså ett barn som söker kontakt och föräldern sitter med sin mobil. Det blir ingen bra kontakt då. Det kan ju vara bra att ändå försöka reglera för sig själv. Att ibland när jag är med mitt barn så lägger jag undan mobilen.
Och ha koll på den här slentrianmässiga användningen. Vi kanske inte alltid är medvetna om att man plockar upp mobilen. Den ligger där och lockar och pockar. Och även när den bara ligger där så tar den faktiskt en del av vår uppmärksamhet i anspråk. Forskning har ju visat att vi måste liksom jobba aktivt med att blockera ut mobilens lockelser. Och det liksom tar kraft från samspelet i stunden. Så helst så ska man inte ens se mobilen.
Nej, men jag håller verkligen med om den här, alltså den här slentrianmässiga grejen. Jag tycker nästan det är det som är svårast. För att har man något så här som man måste fixa med, eller så här, då är det inte så svårt heller att förklara. Men alltså jag själv, ofta om vi åker på utflykt eller något annat, då lämnar jag den hemma. Just så här,
ja, men för, det tycker jag är starkt också.
Ja, nej, men jag lyssnade ju, som kanske väldigt många har gjort, på Anders Hansens sommarprat somras. Och fick mig verkligen en så här, ja, alltså det är, jag är verkligen en sån där som får, alltså jag bara tar upp och kollar på den. Jag gör ingenting med den, jag bara tittar på den. Så det har jag liksom testat nu under sommaren här och höstkanten, att så här, bara lämna den hemma ibland. Alltså,
det funkar det då?
Nej, men det är så skönt. Alltså det är ju verkligen så här, för kan man inte titta på den så gör man ju inte det. Men det är ju lite tokigt egentligen att det ska behövas. Men det säger ju ganska mycket om hur hjärnan funkar, tycker jag. Så ja, och sen sätta upp lite regler för sig själv kanske är bra.
Ja, och eftersom vi också sätter upp regler för barnen kring det här.
Precis.
Och det här med att också vara en modell, förebild. Att om vi själva sitter med mobilen titt som tätt, så är det ju svårare att få barnen att respektera också de regler vi sätter upp för dem. Plus att det blir en väldigt, såklart, ett tydligt inslag i en vanlig vardag. Om föräldrarna har på med sin telefon hela tiden, så är det ju också något barnet vill göra.
Ja, precis. Ja, men jätteintressant tycker jag. Jag tänkte, den andra delen som vi ska prata lite extra om i tallriksmodellen är just den här komplicerade delen kring att sätta ramar och gränssättning, som alla föräldrar vet ju att det är viktigt. Men hur på rätt sätt ska man göra rent konkret med att sätta gränser liksom i vardagen med barn?
Alltså det första lite så här förnumstiga, tråkiga svaret som vi brukar ge, inte minst när vi träffar föräldrar i föräldragrupper. Alltså föräldrar kommer ju ofta med just den här frågeställningen, hur jobbar jag med gränssättning, och nu är det större behov hemma, det är mycket konflikter och bråk, och hur ska jag göra? Och så börjar vi alltid med att säga, hur ser relationen i stort ut? Hur har ni det med tid tillsammans? Och hur har ni det med värme i relationen? Och har ni haft någon barnstyrd tid på senaste? Så att liksom det här med att backa hem och faktiskt kolla relationsstatus i stort.
Precis.
För att ofta ser man att när det är mycket konflikter, eller man känner det här akuta behovet av mer gränssättning, så är det ofta, inte alltid, men man behöver också kolla av det i alla fall, att det inte är en signal på att det kanske behövs mer av samvaro eller positiv uppmärksamhet, eller att det är en skev balans just nu mellan positiv och negativ uppmärksamhet till barnet.
Okej, så det är det första.
Ja, precis, backa hem.
Lite förebygga kan man säga.
Ja, det handlar det om, faktiskt.
Men sen när man väl är i en situation där man vill sätta en gräns eller en ram, så finns det flera andra saker man kan tänka på. Och en av de sakerna är att tänka lite på hur man själv uttrycker sig och låter. Alltså att, och det första är att tänka på tonen. Hur säger jag ifrån på ett liksom tydligt, men samtidigt ett vänligt sätt? Alltså att inte ha en för arg samtalston är gynnsamt. För man har sett till exempel att när man har filmat par, så har man sett att 96% av alla samtal slutar och börjar i samma samtalston. Så om du börjar i en arg ton, så är det väldigt stor risk att du får ett argt svar.
96%, sa du det?
Mm.
Oj, det var ju
just mycket, just den här studien. Så om du går in med en vänligare ton, så har du större chans att få en större samarbetsvilja och att du får ett svar som liksom inte är tillbaka.
Just det.
Dessutom så, om du har ett vänligt tonläge, så signalerar du en förväntan att du kommer att bli lyssnad på.
Just det.
Vilket också är viktigt.
Så tänk på tonen.
Tänk på tonen.
Ja.
Ja.
Och något som ligger lite i linje med det handlar ju om att ofta den här frasen som du frågar får du svar. Så kan man ju ibland råka bädda för konflikter genom att till exempel ställa en fråga när det egentligen handlar om en uppmaning. Kan inte jag få mobilen nu? Eller,
alltså varför gör man
det?
Alltså alltid, vill du borsta tänderna?
Ja, precis. Och där, där är vi ju hela tiden. Ja, liksom, och det är ju, men det är trist, det är ju nu får ett nej tillbaka.
Ja.
Så, så blir det liksom bara att du får ta om det där. Eller att vi liksom står i ett annat rum och skriker våra uppmaningar 30 gånger. Istället för att gå in och verkligen se till att vi får kontakt med barnet, hälsa om kontakt, att man kanske ställer på samma nivå, att man tänker på tonen och att man gör en tydlig uppmaning.
Precis.
Nu är det dags att avsluta spelet. Eller nu är det middag, välkommen. Eller något sånt.
Alltså hur flexibel ska man vara? Alltså jag tänker till exempel, man har lagat middag, den är varm, man ställer den på bordet, allt är klart. Och så är barnet som är så här tre år kanske och liksom verkligen är inne i en lek. Och så här, hur stor respekt ska man ha? Alltså min fyraåring säger ju ganska ofta så här, jag kommer när jag är klar. Mm. Så här, och då har jag lite svårt att bara så här, nej men, du ska komma nu. För jag känner ju så här, man är ju lite likadan själv. Jag vill ju också göra färdigt saker innan jag kommer. Mm. Eller så här, hur flexibel ska man vara i sina gränser?
Jag tycker egentligen så ska man även där backa hem lite och tänka att att man kan förbereda redan innan. Mm. Alltså det är jättesvårt för ett barn att avsluta kanske en lek eller ett spel precis när den håller på.
Mm.
Men om du redan innan har förberett lite tidigare och sagt att om 5 minuter, om en liten stund, eller vad barnet liksom i sin mognadsnivå är, kan förstå.
Precis.
Så att om 5 minuter är det mat eller om en liten stund är det mat. Och då blir det lättare. Då kan barnet börja avsluta redan då.
Mm.
Så det i sådana fall tycker jag skulle vara ett bra förslag.
Mm. Bra. Har du något mer eller har ni något mer som ni vill tillägga? Just på det här med temat att sätta gränser. Vad är viktigt att tänka på?
Ja, alltså när man sätter en gräns så kan det ju vara så att barnet blir väl upprört.
Mm.
Och att det inte alls liksom håller med. Även om man har gjort det på ett bra sätt. Man har använt en vänlig ton. Man har inte sagt, gör inte så. Utan man har sagt istället, det är det här som gäller. Så kan barnet bli upprört. Och då tycker vi att det är en god idé då, att bekräfta den känslan. Att bekräfta barnets känsla men att göra det ganska kort. Och att sen hjälpa barnet att skifta fokus. Så att till exempel, jag förstår att du blir ledsen nu när vi inte kan gå ut. Men du är förkyld.
Mm.
Och ska vi istället spela det här spelet? Eller, ja, till exempel. Så att liksom kort bekräfta känslan. Och också kort motivera varför vi måste göra på ett visst sätt. Men att verkligen inte gå in i den argumentationen utan hålla det väldigt kort. Det är du som är förälder som får ta det här impopulära beslutet. Men sen hjälpa barnet att liksom skifta fokus. Att, och ju yngre barnet är desto lättare är det ju att hjälpa till att skifta fokus.
Mm, verkligen. Jag tänkte lite också på det här med vardagstjatet. I boken så skriver ni att barn får 17 uppmaningar i halvtimmen. Alltså, akta dig, rör inte den där, sluta med det där nu. Och som förälder blir man ju helt matt när man hör det. Alltså 17 uppmaningar i halvtimmen, det är väldigt mycket. Mm. Och ni skriver att man ska kamma med en gles kam som förälder. Kan ni inte prata lite om det?
Nej, men ofta är det ju all välmening som vi ger de här uppmaningarna för att hjälpa barnet fram eller för att hjälpa oss och barnet fram i vardagen. Mm. Det är mycket man behöver ha koll på, speciellt med småbarn. Men det kan ju lätt bli förvirrande för barnet. Det blir för mycket att ta ställning till. Så att kamma med en gles kam, det handlar ju om att liksom hjälpa barnet att prioritera. Vad är det som verkligen är viktigt här?
Ja.
Och då handlar det ju om att själv liksom bita sig i tungan och tänka, kan jag strunta i det här eller kan jag ge den här uppmaningen på ett sätt så det blir tydligare för barnet istället för en stridström av dem. Så att mycket av just uppmaningarna handlar ju om att se över. Men sen så är det ju också de här reglerna som Maria var lite inne på. Dels att också sålla bland sina strider. Liksom. Vilka regler är det som är viktiga för mig, för oss i familjen. Att man har en diskussion kring det. Och att man kanske gör en indelning av de här.
Precis, ni pratar om tre korgar.
Ja, precis.
Det var ju himla smart.
Ja, ja, men det är faktiskt, vi måste ju cred till Ross Green då, en amerikansk psykolog som har uppfunnit de här korgarna. Men de är faktiskt smarta för de får oss att tänka till kring vilka strider det är som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Och kanske också snacka ihop oss om det hemma. Och då brukar man säga att den första korgen, den handlar om sånt som där vi absolut måste stå på som föräldrar. Det kan handla om att barnet utsätter sig själv eller andra för fara. Eller att man säger kränkande saker. Eller andra saker som man har kommit fram till i en familj att det här är viktigt för oss. Och där man behöver stå på sig liksom, och följa upp. Sen den andra korgen, korg B kallar vi den. Där är det mer förhandlingsläge. Det kanske handlar om när ska läxorna göras, eller om det är ett äldre barn, eller om det är ett yngre barn, så kanske det finns visst utrymme till ska vi borsta håret nu eller sen, eller men kanske till och med lägger borsta håret i korgen C. Det kanske är okej, för korgen C handlar om att där kan vi släppa.
Just det.
Så där kanske det är så att vi behöver se mellan fingrarna helt. Idag går vi till förskolan utan att borsta håret. Det är okej, jag tar inte den striden, utan jag tycker i sådana fall att det är viktigt att vi fokuserar på någonting annat. Så de här liksom tre korgarna handlar ju om att sortera för att göra det lättare för oss i stunden.
Precis,
att både kunna släppa,
välja sina strider.
Men också veta när vi ska stå på oss.
Just det. Ja, men det där är faktiskt jättebra tycker jag. Att man funderar igenom. Det gör ju det hela lite lättare också. Kanske hejda de här 17 uppmaningarna som slinker ut tycker jag ganska lätt. Är det någonting mer kring det här med att sätta ramar som man absolut ska tänka på?
Ja, men dels är det det här med att man ändå får räkna med att det, liksom, även om man gör allting perfekt, jätterätt och har jättebra gemensam tid och man har barnstyrd tid och man agerar liksom på ett jättebra sätt när det gäller att sätta ramarna, så kommer det ändå bli bråk. Så det är någonting man får räkna med som förälder.
Det ingår också i barnets utveckling.
Ja.
Att lära sig hantera konflikter och att man vill olika. Så att det här att bråka och bli sams, det ingår.
Just det.
Och där handlar det ju mer om som förälder att om man räknar med det och inser att det inte handlar helt och hållet om vad jag gör eller inte, så kanske det blir lättare att acceptera och stå upp med också.
Precis. Och till viss del har man nog lite, tycker jag, en förväntan att om jag lyckas göra allting rätt,
exakt,
så kommer vi inte ha några konflikter. Det är ju en orealistisk förväntan.
Ja.
Verkligen.
Man ställer väldigt, väldigt höga krav på sig själv då.
Ja, verkligen.
Och som sagt, det är nog inte möjligt. För det ingår i barns utveckling att säga ifrån. Speciellt
precis
här liksom 2-3-årsåldern. Det är jätteviktigt för barn att få säga ifrån och ta de här konflikterna för att också bli en egen individ och utveckla sin självständighet. Liksom.
Precis.
Det är centralt. Men sen är det ju också en annan viktig aspekt just när det gäller ramar, och det handlar ju om att skippa skälet.
Skippa skälet.
Och det här är ju lätt sagt, svårare gjort. Och att vi blir arga och skäller, det är naturligt, begripligt, det gör alla. Men just det här att vara medveten om att som pedagogiskt grepp så är det ganska värdelöst.
Ja.
För barn lär sig inte via skäll. Och snarare så riskerar skäll att göra att det blir mer bråk och konflikter. Det har man sett i liksom stora studier. Att föräldrar som använder skäll som en uppfostringsmetod i de relationerna eller familjerna, så är det ofta mer bråk och konflikter även från barnets sida. Och det är lite går i linje med det här som du sa tidigare, med att ofta så slutar och börjar samtal i samma ton. Alltså trissar man upp samtalstonen, tar man i på skarpen, ja då är det du får tillbaka liksom, den typen av motel. Plus att du lär barnet ett sätt att hantera konflikter som handlar om att höja rösten och skrika. Och när vi frågar föräldrar sådär, hur vill du att ditt barn ska hantera konflikter? Då säger de flesta, ja nej, men man ska kunna berätta varför man är här, man ska liksom behålla lugnet, man ska ändå kunna stå på sig men liksom på ett lugnt, bra sätt. Så då är det ju, får ju vi försöka vara modeller också. Sen är det ju såklart så att vi kommer misslyckas med det och bli arga, men då är man kanske också en modell i hur man kan reparera sen.
Precis.
Att ha ett samtal eller be om ursäkt, att faktiskt visa på att det går att lappa ihop. Mm.
Har ni några råd just i de här situationerna när det verkligen har kommit till den gränsen att man håller på och tappar det och börjar skälla? Vad ska man göra som förälder?
Mm. Det är svårt, är det ju. Men dels är det ju att visst, det kommer att hända. Mm. Man kommer att bli arg. Och det är ju inte hela världen. Man har ju många chanser att reparera liksom sin relation till sitt barn varje dag. Men om man...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Man har möjlighet, så kan man... Vi har jobbat mycket med olika typer av föräldrastöd. Mm. Och vi har utvecklat några träffar som heter ABC bland annat. Mm. Och i andra typer av föräldrastöd där man har mer problem som vi också har jobbat med, eller där det ofta finns mer bråk i relationerna mellan föräldrar och barn, så brukar vi lära ut att man, ja, men att man tar en paus eller att man går undan.
Så liksom att man själv, mitt i situationen bara.
Eller? Ja, att man kanske säger också då till barnet, men nu känner jag att jag börjar bli lite trött och är kanske lite irriterad, så jag går undan en stund. Alltså att man är väldigt tydlig så att det inte blir något skrämmande eller bestraffande för barnet, men att man till exempel, ja, men att man säger att ja, men nu måste jag gå på toaletten och ta lite vatten eller lugna ner mig en stund. Så att ta en liten paus, det är ett sånt råd som man kan göra. Men som, precis som Kajsa sa också, att det här med att när man har skälligt, att faktiskt be om ursäkt. Jag blev arg. Förlåt.
Mm. Och man kan göra det i stund. Vi pratar om omtagning i boken. Alltså att man faktiskt... I verkliga livet får vi inte så många chanser till omtagningar. Nej. Om vi inte ger oss det. Liksom. På det sättet att vi faktiskt också kan säga, vet du vad, nu håller jag på att bli arg här. Nu blev det här fel. Nu sa jag något tokigt. Alltså att också i stunden träna på att backa.
Hejda sig.
Hejda sig och att vara öppen med det. Men det vi lyfter i boken och det som ingår i den psykologiska tallriksmodellen, det är ju återhämtningen. Och
precis.
Det är ofta det man ser. Alltså, vi vet hur vi bör göra eller vad vi vill, hur vi vill vara som föräldrar. Men vi kanske är för stressade eller för trötta för att orka vara den förälder vi vill vara. Och det ser vi också i när man tittar på undersökningar om vad föräldrar anger som anledning till liksom senaste konflikten med sitt barn. Då är det ofta stress och trötthet hos sig själv.
Ja, men verkligen.
Speciellt när man liksom tappar det. Inte. Så att det försöker ju vi trycka på, att det här att ta hand om sig själv som förälder är ju också en del, eller viktig del för att ta hand om barnet. Men också just det här att kunna behålla lugnet i stunden. För när vi har kommit så långt, så att liksom hela systemet är triggat. Det är svårt att backa. Liksom. Jag tror att man behöver jobba ännu mer. Om det är många sådana situationer, då behöver man verkligen se över sin liksom livssituation i stort.
Precis.
Och kanske också ta hjälp av andra. Ja, om man har möjlighet
just
till det.
Föräldrastöd, som precis. Du nämnde. Men också hitta lösningar i vardagen för att få tid för återhämtning.
Precis.
Som förälder.
Det är faktiskt den tredje delen som jag har skrivit upp. Just för att jag tycker inte det är så mycket fokus på det. Alltså när det gäller liksom hur viktigt det är för föräldrarna att återhämta sig. Och precis som ni sa, just för att orka med att hantera alla konflikter som blir. Finns det fler fördelar med att lägga fokus på att återhämta sig som förälder?
Det finns ju massor med fördelar.
Ja. Ta dem här, så att alla hör dem. Mm.
Ja, för du nämnde ju att du hade lyssnat på Anders Hansens sommarprat, till exempel. Mm. Alltså det finns ju många hälsofördelar med återhämtning.
Mm.
Det finns många, det finns även hälsofördelar för föräldern, men också så att man... För det finns ju risker med att ha en hög stressnivå.
Mm.
Om du har en hög generell stressnivå så krävs det ju ganska lite för att du ska liksom nå över gränsen för att faktiskt göra eller säga saker som du kanske sen kommer ångra som förälder.
Mm.
Gentemot ditt barn eller gentemot din partner eller en kollega på jobbet eller vad som helst. Så att sänka den generella stressnivån finns ju många stora fördelar med.
Och även jag menar, hur vi fungerar i vardagen med minne och hur vi mår, oro och ångest och sådana saker hänger också ihop med stress i stor utsträckning av något sätt. Hjärnan påverkas. Och där pratar vi ju om i återhämtningsavsnittet både sådana här saker att man kan behöva se över sin livssituation i stort, göra omprioriteringar. Kanske acceptera på ett sätt att man är småbarnsförälder och sover dåligt just nu. Och då för att fungera och för att kunna vara den förälder jag vill vara så behöver jag kanske prioritera ner annat. Sänka kraven och göra vissa justeringar liksom, i livet, i vardagslivet.
Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner. Och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Soffa på recept pratar ni om i boken. Den här tänkte jag vi måste prata lite om. Vad är det?
Alltså det var ju en dansk läkare som gjorde en undersökning där hon såg att mammors stresshormon ökade när de klev in genom dörren efter en arbetsdag medan pappors stresshormon minskade när de kom hem. Och då gick hon ut med det här med soffa på recept för mammor. Att för att få ner liksom stresshormonerna när vi går in där så vi inte direkt bara packar upp påsen, städar upp i hallen, torkar av bordet och så vidare. Utan ja, kan vi liksom låta det vara lite stökigt? Kan vi låta disken vänta? Kan man lägga sig i en kvart i soffan och bara få ner de här stresshormonerna lite? Så kanske vi tjänar in det sen ändå för att det kommer gå lättare och vi kommer ha lite mer ork och kanske tålamod.
Ja, men soffa på recept då, kanske för alla föräldrar i dagens.
Ja, absolut, i dagens samhälle tror jag att vi är lika många. Men konceptet kom ju från den här danska läkaren.
Precis. Ja, men det här får avsluta då, återhämtningsdelen.
Yeah.
Men nu ska vi komma in på de här lite mer konkreta delarna. Och det du sa med fem föräldrafinesser, de blir man ju jättenyfiken på. Vilka är de här fem finesserna som alla föräldrar borde känna till? Ta dem lite kort så ska vi prata om varje sen.
Då har vi Bygg bort, som är den första föräldrafinessen. Som ju handlar om mycket kring förbereda.
Mm.
Alltså att göra det lätt, att göra rätt för
just
barnet.
Precis.
Mm. Sen har vi Visa vägen, som vi har varit inne på, som handlar mycket om att som förälder, om jag går in med skorna på, så är det väl rätt rimligt att mitt barn också gör det.
Ja.
Sitter jag med mobilen hela eftermiddagen, kommer barnet bli sugen?
Precis.
Sen har vi steg för steg. Och det är ju en vanlig metod i psykologisk behandling som vi jobbar mycket med. Att man bryter upp svåra saker i mindre steg.
Det
kan också handla om att ibland när det blir konflikter kring någonting så är det för att barnet inte vet hur man ska göra.
Nej,
och då behöver man ju liksom träna upp det beteendet eller den färdigheten.
Sen har vi fokus på det som funkar. Det här är ju någonting som vi alla människor faktiskt kan öva på att bli lite bättre på. För vi fokuserar ju ofta på det som är fel eller det som ska korrigeras. Men för att få en mer fungerande vardag är det mer vettigt att försöka sätta fokus på det som faktiskt funkar.
Mm.
Och lyfta upp det. För barn gör en massa bra saker varje dag. Och det kan de behöva cred för.
Mm, det är väl typ egentligen det bästa tipset i boken skulle jag säga. för det leder ju också till mer av goda cirklar. Alltså kan vi flytta lite av det här fokuset som du var inne på, Maria, som vi faktiskt alla är programmerade för. Jag menar, ute på savannen för väldigt länge sedan, så var det mycket viktigt för oss att ha fokus på just
de
det där,
ja,
det farliga. Mm. Och det brottas vi fortfarande med idag, att liksom skifta fokus från det där som behöver korrigeras till när det faktiskt funkar.
Mm.
Mm. Och den sista, sista av de fem förresterna är farmors lag.
Ja, jag älskar den.
Ja, det var roligt. Ja, och varför just farmors lag, det kan man fråga sig. Men det är ett namn som förekommer, eller som finns på det här. Och det är egentligen, och det handlar om att vissa saker är lättare att få till. Vissa tråkiga saker är lättare att få till om man först, om man får göra dem först och sen får göra någonting roligare.
Mm.
Så att man till exempel inte äter efterrätten innan man äter den vanliga maten. Eller att man innan man gör spela med mobilen, så kanske man först får göra läxorna.
Precis.
Alltså så att man har en viss ordning på saker som gör att de lättare blir av.
Bra.
Det är väl det äldsta tricket i boken, om man säger så. Det är därför vi också kallar det lite farmors lag, för att det är ett sånt gammalt trick.
Precis.
Mm. Farmors gamla knep.
Farmor är jättegammal.
Eller hur? Men nu ska vi prata lite om de här. Det här med att bygga bort, att göra det lätt att göra rätt. Hur ska man tänka med det i vardagen? Berätta lite om det.
Det kan ju vara enkla saker. Som hemma hos oss så var det ofta bråk kring vilket barn som skulle sitta bredvid vilken förälder vid middagsbordet.
Aha,
mm. Och det där var alltid en diskussion liksom innan. Om det var dens tur att sitta bredvid mamman eller pappa och sådär. Men, och sen köpte vi ett runt bord. Vips så fan, ja, vi tänkte inte ens på det faktiskt, men vips så slutar de där konflikterna. Och det är bara ett exempel på hur vissa saker kan byggas bort rent konkret. Och det kan ju också vara så att två syskon sitter bredvid varandra och håller på att kivas under bordet, och då kan man bara byta plats.
Precis.
Eller det kan handla om att det är väldigt mycket tjat om att få ta den där chipspåsen i skåpet. Ja, men då kanske vi inte ska ha en chipspåse synlig.
Precis.
Eller vad det nu kan vara. Men att, eller att förebygga morgonstress genom att lägga fram kläder och ha den processen på kvällen innan. När man inte är lika stressad och ska iväg.
Eller att förebygga varje timmen med att ta med sig ett litet mellanmål till både föräldrar och barn.
Precis.
Vid hämtning på förskolan.
Mm. Exakt.
Att tänka till lite kring vad krånglar och hur skulle vi rent konkret kunna bygga bort det.
Ja, så det handlar ju inte om curling. Det handlar liksom inte om att sopa banan ren.
Nej.
Utan att liksom göra det lite enklare.
Precis.
Så att det funkar smidigare helt enkelt.
Mm.
Det här ser man ju också på samhällsnivå. Något som har skrivits om en del på senaste, nudging.
Just det, små knuffar.
Ja, små knuffar i rätt riktning. Men det här att man får liksom mindre tallrikar vid bufféborden för att minska matsvinnet.
Precis.
Det är ett exempel.
Mm. Bra. Mm. Den är nummer ett. Och sen är vi inne på det här med att visa vägen och att barn gör som vi gör. Och det här vet vi ju som föräldrar. Ändå så är det alltid så himla svårt att få till. Och jag tycker nästan så här, ju äldre barnen blir, desto mer bara drabbas ibland av den här känslan, vilket enormt ansvar det är. Alltså att vara förälder och att liksom den här känslan av att man måste på något vis vara den här förebilden och göra rätt hela tiden och så här. Hur ska man tänka?
Ja, och det kan man ju inte vara.
Nej.
Man kan ju inte alltid vara
inte.
Perfekt och en jättebra förebild för sina barn. Men det goda, det bra i det hela är ju att man har många, många möjligheter varje dag att ändå förmedla saker till sitt barn som man vill. Och även när man gör tokiga saker som förälder, så har man ju möjlighet att även där hämta hem och till exempel visa att även jag kan be om ursäkt och ge ett exempel på hur det kan gå till.
Mm.
Och jag tror att många föräldrar har väl bitit sig i tungan när man liksom råkar säga en svordom eller någon, andra ännu värre saker kanske. Och det är ju jättenaturligt att det händer. Men, och sen tror jag också att vi föräldrar är jättebra förebilder för våra barn varje dag. Vi gör massor med bra saker, det får vi inte glömma.
Precis. Ni pratar i boken om det här att fundera på hur man vill vara, alltså hur barnet berättar om en om 20 år som förälder. Det tyckte jag var en ganska bra grej, att liksom titta på en lite högre nivå. Exakt. Än det här, vad man håller på med precis varenda dag.
Precis.
Mm. Är det en bra grej att fundera lite på?
Ja, men vi tycker att det är en bra grej att fundera på. Dels för att det finns så mycket budskap till föräldrar idag.
Mm,
så att
liksom verkligen.
Att reflektera lite, men vad är det jag i relation till mitt barn vill att mitt barn ska uppfatta och minnas på den här övergripande nivån. För det kan ju vara just det här att förmedla värme och kärlek eller att ha funnits där kan ju vara viktigare än hur den här liksom vardagsbestyren går till eller vilken ton jag hade just där och då eller hur, om jag svor eller inte.
Mm.
Så är de här liksom stora penseldragen med värme och närhet och bekräftelse. Ja, men det är psykologiska talismodellen. Det är ju ofta, liksom, det är ganska breda penseldrag.
Precis. Mm.
Och då behöver man inte, så finns det här, satsar man på de grundläggande så spelar liksom inte detaljerna så jättestor roll egentligen.
Nej, det är ju skönt att höra, tycker jag.
Bra.
Ja. Nästa är den här steg för steg som jag tycker att man kan ha ganska stor nytta av rent så här konkret i vardagen. Kan ni inte berätta lite om det?
Ja, men många saker som man vill lära sitt barn kan ju vara ganska svåra och stora och kännas helt oöverstigliga för både barn och föräldrar egentligen. Mm. Så det handlar helt enkelt om att bryta ner olika saker i mindre steg. Och vi har ett exempel till exempel. Om det nu är så att barnet kanske själv är motiverat och vill lära sig att sova i sin egen säng i sitt eget rum, så kan det samtidigt vara någonting som barnet är rädd för.
Mm.
Och förutom då att förbereda och verkligen undersöka om det här är någonting som vi ska jobba med i familjen, så är det en typisk sån sak som vi kan bryta ner i mindre steg. Där vi, liksom ett första steg kan till exempel vara att föräldern sitter precis bredvid sängen när barnet ska sova. Och sen att stegvis att föräldern fasar sig längre och längre ut, eller längre och längre bort från barnet. Och sen kanske till slut sitter utanför. Och det här brukar vara ett väldigt bra sätt när man ska träna in nya saker eller lära barn ska lära sig nya saker som känns väldigt svåra.
Fokus på det som funkar. Hur ska man liksom konkret börja och liksom vägleda barnet med så här positiv feedback istället?
Hur man ska
hjälp.
Göra.
Ja, hur konkret. Gör man hjälp?
Ja, men det kan vara jättesvårt.
Mm.
Det kan det verkligen vara. Man får på något sätt försöka påminna sig själv om det.
Mm.
På ett eller annat sätt. Mm. Man kan sätta upp någon liten skylt som bara man själv vet vad den betyder. Mm. Att, särskilt om det är en situation där det blir mycket
negativt. Till exempel matbordet.
Ja,
till
matbordet. Mm. Eller i hallen när man ska iväg på morgonen.
Ja, verkligen. Mm.
Alltså en påminnelse till sig själv att just det, jag ska ju faktiskt försöka fokusera på det som faktiskt funkar.
Men sen är det också ett uttryck som vi brukar hänvisa till, catch them being good.
Mm-hmm.
Alltså att bara sådär komma på barn med att samarbeta eller vara schyssta mot varandra eller, alltså när vi ser det där i vardagen, att vara lite på tårna och faktiskt vara beredd på att uppmärksamma, och då behöver det inte vara så här: åh vad bra och toppen och vad fint du gjorde, utan det kan ju bara handla om att man noterar.
Mm.
Jag såg att du gav honom den där spaden.
Precis.
Bra. Eller att man, tack för att du gav nappen till lillebror.
Mm.
Alltså att man bara finns där och visar att jag ser. Sen skulle jag också vilja lägga till på det här fokus på det som funkar. För det handlar ju om att det vi pratar om också i kärleksavsnittet. Att uppmärksamhet från föräldern är så oerhört centralt för barn.
Mm.
Särskilt små barn. Egentligen hela livet. Mm. Och jag menar, så är det ju, uppmärksamhet från andra människor är centralt för oss vuxna. Att vi blir bekräftade. Och det har ju handlat dels om att människor och barn är väldigt utsatta när de föds. De behöver vuxnas uppmärksamhet för att överleva.
Mm.
För att få tillgång till mat och vatten och skydd. Och det här kommer barnet fortsätta att sträva efter. Att fånga vår uppmärksamhet. Och det spelar inte egentligen, eller det spelar roll såklart. Men det är inte avgörande om det är positiv eller negativ uppmärksamhet. För även negativ uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet alls. Mm. Ur ett överlevnadsperspektiv. Och där kan man ju lätt hamna fel som förälder. Att om det är så att det blir en obalans. Och att man fokusera in på de här uppmaningarna eller den här negativa eller mer tillrättavisande uppmärksamheten, att det också blir en tydlig signal för barnet att det är så här jag ska göra för att få min förälders uppmärksamhet.
Precis.
Och man bryter det där istället, visar på att nej, men nej, utan det är i de här stunderna också som jag ger uppmärksamhet och har fokus, så blir det också en tydlig signal för barnet att det här kan jag göra mer av.
Mm. Precis. Det där ska jag fundera mer på.
Ja. Mm, det behöver alla göra. Ja. Och det är en studie som vi brukar hänvisa till också, som man har sett i en amerikansk jättestor studie på parrelationer. Där forskaren såg att de par som levde långt och lyckligt, till att säga, men som var gifta länge
och nöjda
med sitt äktenskap. Kan
nöjda
säga.
Också.
Ja, precis.
Inte bara gifta,
inte bara
länge.
Gifta. Nej, det är inte alltid det man ska sträva efter kanske. Så handlade det om att det var 5 gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ.
Ja, det är ju den här gamla regeln.
Det är den gamla regeln. Men den balansen just mellan den negativa och positiva uppmärksamheten är viktig liksom att ha lite koll på.
Ja, precis. Och då tror jag man egentligen ska sträva efter jättemycket mer positiv. Mm. Alltså typ 10 gånger mer positiv. För att kunna landa någonstans.
Mm.
För att det är så mycket lättare att se det här som inte funkar.
Precis. Och det här med då att se det positiva. Rent spontant så tänker man kanske ofta som förälder att det är då att lägga fokus på, men det här, vad fint du målar, vad bra du gör och liksom så här. Hur är det man, nu, du var lite inne på det, att säga tack för att du hjälper mig med det här och så. Men hur är det som man på ett bra sätt ger den här positiva uppmärksamheten?
Ja, men precis. Vi pratar lite om att variera de här liksom uttrycken. Att det, ofta så ser man att det är när vi är mer beskrivande eller fokuserar på det barnet gör snarare än hur barnet är.
Just det.
Som det bidrar liksom till en bra utveckling.
Mm.
Annars kan det ju också ofta lätt bli att man fastnar i att liksom försvara en position. Att man är duktig på någonting och att om man inte lyckas nästa gång så är man inte duktig.
Mm.
Utan att vi försöker snarare lägga tillbaka det på, oj vad du var ansträngt när du har ritat.
Precis.
Så mycket färg det var där. Åh, vad härligt. Liksom. Eller något liknande.
Ja, precis. En förälder som jag träffade berättade att hennes lilla barn kom med sitt legobygge. Och så skulle han visa det för henne. Och så sa han, men säg inte toppen, toppen, toppen på en gång. Utan han ville liksom mer att det skulle handla om själva processen eller själva konstruktionen eller själva bygget.
Just
och inte bara att det var perfekt.
Liksom. Ja, men så lite mer process än mål kanske.
Ja, precis. Mm. Ja, men vad bra. Sen den här sista då. Farmors lag. Att göra de tråkiga bitarna innan det roliga kommer. Är det något mer att tillägga där? Eller hur ska man tänka som förälder?
Nej, men man kan ju faktiskt gå till sig själv.
Mm.
Och tänka att, ja men det är klart att man kan, att det är jättemycket lättare att tråkiga saker blir gjorda om man har något roligt att se fram emot efteråt.
Mm.
Så att detsamma kan man tänka gäller för barn också. Att det är inte så lätt för barnet att om man först säger, ja men den här får du så får du göra det där sen, tråkiga. Det blir inte riktigt bra. Utan att det verkligen blir mycket lättare gjort om man har något kul att se fram emot efteråt.
Mm. Farmors lag, den är bra.
Ja.
Mm. Ja, alltså nu har vi pratat om en del av det som är med i boken. Men det finns ju så otroligt mycket mer att säga. Och den är precis nyutkommen nu. Vad alla föräldrar borde få veta, heter den. Ja, finns på bokhandel, bibliotek säkert, antar jag. Ja, jättebra. Har ni några sista kloka ord som ni vill skicka med alla våra småbarnsföräldrar som lyssnar där ute?
Det är tufft att vara småbarnsförälder och det är okej att inte vara perfekt. Och det är också okej att ta hjälp av varandra och att hjälpa varandra. Småbarnslivet kan vara liksom helt underbart, men det är också otroligt utmanande. Så stötta varandra i det.
Mm.
Mm, absolut, jag skriver under på det. Och det här att just kunna hjälpa varandra i vardagen, men också med lite uppmuntrande ord. Eller du vet, du ser någon på bussen som kämpar.
Precis.
Le.
Ja,
fråga om du kan göra någonting.
Ja.
Sträck ut en hand.
Mm. Ja, men verkligen. Det var väl bra avslutande ord tycker jag. Och det var allt för oss i Rullavagn-podden den här veckan. Följ oss hemskt gärna på rullavagn.nu, på Facebook eller på Instagram. Jag tycker att det är superkul när ni är av er på Instagram, så skicka gärna ett DM med feedback om det du hör här i podden. Du kan som vanligt också skicka in frågor till våra experter på podd@rullavagn.nu. Dagens avsnitt sponsrades av Dina Försäkringar, Kavat och Bugaboo.